Då vi fortsätter mötet, så Guds nåd som går över allt ska bevara oss nu och alltid. Till ämne för min predikan ber jag om att få läsa ur Johannes evangeliet kapitel 13. Läser jag verserna 4, 5, 12 och 17. Och jag läser i Jesu namn. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band i en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Helig Fader, helga oss i din sanning. Ditt ord är den eviga sanningen. Amen. Och textord. Ger oss en väldigt vacker syn. Den ger en vacker syn om det hur Herren Jesus var sista dagar med sina lärjungar. Den ger oss en syn också om Guds församling. Guds bild, Bibelns bild, är likadan i Bibeln som det är idag här i Vasa på mötesfältet. Guds barn är samlade. Det finns tvättfat, det finns handduk, men framför allt så finns det här Herren Jesus Kristus genom sin ande bland oss. Om man säger kortfattat om Guds församling, den är skapad av tre enige, trefaldige Gud som gjorde bruden och förlöste honom till sig. Och därför kallar han det för sin församling. Helig ande som helgar, lyser och samlar ihop. Det är också, det har getts till Guds barns hjärtan som pant ända fram till dagen man kommer hem. Om denna ande skriver aposteln: gör inte Guds ande berövad, för ni är fästa vid det ända fram till den dagen ni kommer att förlösas. Det är en mycket dyrbar förlovningspant vi har i de heligas vägtåg. Det får vi tro på våra hjärtan genom tro genom den helige anden. Livets herre var bland det lovade folket. Men livets herre var i sitt, hade sitt uppdrag. Och då gjorde han det nya testamentet till sitt folk. Vi kommer ihåg från Matteus evangeliet. Det finns ju flera saker, men en sak då han, Jesus frågade av sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? Och lärjungarna sa det att någon sa att det är Elias eller profeternas. Men då nu ställer någon en rak fråga. Då ställer Jesus en rak fråga till sina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Petrus, som ni kommer ihåg, var snabb på att svara. Du är Kristus, sonen till den levande Gud. Men Jesus konstaterade, Petrus, det var inte köttet eller blodet som talade om det till dig, utan det var min faders ande. Efter det, då Petrus hade bekänt den sak att Petrus, du är sonen till den levande guden. Efter det sade Jesus att du är Petrus och på detta berg ska jag bygga mitt rike på. Det kommer inte dödens portar övervinna. Den bekännelsen gjorde han som berg. Och det är vi också delaktiga av idag vid Guds barn, Guds församling. Så här såg det ut. Det var bestod av lärjungar, Judas som var förrådaren, som Jesus var ledsen för. Men då han visste Guds vilja, då lät han det att vara så. Här kan vi se den vackra syn. Då, vi har en vacker bild här, hur Jesus gick till nattvarden, klädde på sig och skulle börja tvätta fötter, lärjungarnas fötter. Och han torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. Då vi ser här på bilden av Guds församling. Den stunden som var före påsk på en skär torsdag. Här kan vi se. Det var som jag nämnde förut. Det fanns Herrens församling. De heligas tåg. Så som idag till dessa åkrar har de heligas tåg kommit. Som har kommit tillsammans till Herren Jesus. Det var en likadan bild. Så som Jesus visar här. Han tar en skål och börjar tvätta. Han tar tvättfatet. Börjar tvätta lärjungarnas fötter. Det är en mycket behaglig plats för mig. En plats i Gamla testamentet. Det är från Sakarja boken. 4:e kapitlet. Och där talas det om profeten Sakarja. Han var på väg hem från mötet. och han var trött. Det berättas innan om möten där han hade varit och där överste prästen Josua fick förbättringens nåd. Där stod Josua framför överste, framför ängeln. Herrens ängel som stod framför överste prästen Josua, den var profeten Hakkai. Och det sägs också att själafienden stod framför dem. Hakkai hade makt från Gud och tog bort det smutsiga klädnaden från Hakkai och sa det att du ska klä dig till högtidliga kläder. I Gamla testamentet kommer det fram att det var svåra tider för dessa arbetsparet Hakkai och Sakarja. De skulle bygga upp Guds hus. De hade oro över att ni bygger vackra hus men att ni bryr er inte om att bygga upp Guds hus. Sakarja kom hem från möten och han var trött. Det hade antagligen varit en tröttsam resa. Och många saker tyngde honom. Och han var på väg att somna. Herrens ängel kommer och säger till Sakarja. Detta beskriver hur Herrens ängel har diskuterat med Sakarja. Och då Sakarjas ögon började blundas på grund av tröttheten. Vad säger Herrens ängel då? Han tilltalar med namn Sakarja. Vad ser du? Och då Sakarja öppnar sina ögon så kan han se på synen som visas till honom. Han säger, se, jag ser ett lampställ helt av guld med en skål ovanpå. Vi ser här hur Sakarja var trött på grund av resan. Hans andliga ögon var klara. De var inte matta. Sakarja väcktes till att se och frågades, vad ser du för någonting? Och då han fick se Guds församling, då kunde han se församlingen som en helt guld. Som guld. Om det är fel på andens ögon, det har vi fått lära oss, att då kommer inte församlingen ses ut som guld, ut som ett guld, lampställ av guld. Då kommer man se bara brister och fel. Men nu här sågs lampstället som var av guld. Och det fanns en skål ovanpå. Denna skål har också funnits på dessa möten. Den har setts här på. Den har varit här på fältet, i tältet. Och bland Guds folk. Men den finns alltid på en plats där man kan se den. Skålen har alltid lyfts upp på en sådan plats att vi kan se den. Och att vi kan gå till den då vi behöver och känner det. Och här ser Sakarja på denna syn och denna skål. Så som Jesus gjorde bland sitt folk. Jesus tog en skål och började tvätta lärjungarnas fötter. Det är en dyrbar sak att vi har en plats där vi kan tvätta av oss i Guds rum, Guds hus. Vi kan gå till denna skål och rena oss av resans smuts. Då Zakaria ser på synen och skålen, han ser där sitter också 7 lampor. Och varje lampa där ovanpå har 7 pipar. Då vi troende får komma samman till möten, till Guds ord, i hemförsamlingen eller till större möten. Hör på det. Vi är alltid i ljuset av Guds klara i ord. Guds ords klara lampor lyser på oss. Det öppnar det från Guds ord. Det som Gud ser som behövs för våra del. Under sådana här lampor har vi fått lyssna till Guds ord. Och är det inte sant, Guds barn, att under dessa starka lampor har vi fått uppigga oss och vila. Och här visades det Zakaria också 2 olivträd som stod bredvid skålen. Och detta 7 är talet för fullständighet. Och detta betyder att om man går och lägger bort synden och tror evangelium och äger nåden, då kommer det med dessa olivträd att komma att ösas vatten på oss. Och detta 7 olivträd är en bild av Guds omåttliga nåd. Det ges till oss i Guds hus. Och det får vi i tvätt då vi blir tvättade. Då vi ser på Guds ord lite senare här, då kan vi se varför Gud, Herren Jesus ville lämna detta exempel och detta uppdrag till sina lärjungar. Så här såg det gamla testamentet Zakaria denna dag. Så som vi får leva och se på skålen bland Guds barn. Då Jesus hade tvättat Guds barns fötter, då är det en märklig sak. Här, nej, Gud lämnade inte fötterna fuktiga utan han hade lämnat han hade torkat fötterna. Det första Mosesboken berättas i början av Moseboken. Det berättas om patriarken Jakob och om hans familj. Vi kommer ihåg hur han gick hemifrån Jakob och till sin morbror Laban, välsignad av sin far, och tjänade där några år och sedan gick bort därifrån. Men det hade blivit så att då Gud hade välsignat Labans skaror så hade konstaterade Jakob att genom mina fötter har spår på mina fötter har dina skaror blivit större. Jakob kunde inte se den timliga godhet som Gud hade gett till honom. Det är viktigt för oss Guds barn också att se på att de gåvor som Gud har gett oss, att vi ser det som den gåva av Gud och också skulle komma ihåg att tacka för det. Så jag kommer tillbaka till Jakob. Så hände det med Jakob då han gick med sina fruar. Den käraste frun stal någonting av Laban. Och Jakobs tanke var att den som har stulit någon av sin Gud, den ska inte ärva livet. Jakobs tanke mot sin familj var inte god, men Gud lade sig i och pratade med om Jakobs brott. Du har vunnit ditt folk, sade Gud. Det var genom tron Jakob fick uppleva och erfara tron. Jag går inte innan du har välsignat mig. Jakob gick tillväg handikappad men lycklig. Friden hade kommit tillbaka. Han hade kärlek till sin familj. Och vi kan se hur brodern säger att min bror kom, vi går tillsammans. Men Jakob säger nej, min herre. Här har en liten hop. Och om de ska snabbas på så kommer de att vissna. Jakob hade fått be om förlåtelse för sina synder. Och han hade kärlek mot den som hade förlåtit honom. Och kärleken mot andra Guds barn hade han fått. Och nu kände han att Esau, de här människorna ska inte snabbas på, för de kommer att bli trötta. Så här är det Herrens, den gode herrens tanke mot oss också. Vi går inte för fort. Vi går en liten litet steg, en liten väg i taget. Och blir det någonting så att synden fastnar, så lägger vi bort synden. Och så här vandrar vi i Herrens, den gode herrens ledning. Då Jakob hade fått förlåtet sina egna synder, så sägs det mycket vackert i Jakobs bot. Att det blev, Jakob började sakna tryggheten hos Gud, så började Gud hjälpa honom. Jakob, dra upp till Betel och stanna där. Om jag förstår rätt så betyder det Betel, Guds hus. Och nu rådde Gud till Jakob, dra upp till Betel och stanna där. Bo i Guds hus, det är en trygg boning mot den kalla, blåsiga världen. Det är en trygg plats mot syndens smuts. Synden som alltid gnager på tron och gör tron svag. Så råddes jag att bo här. Då Jakob hade nu sinne av god härde, så vände han sig till sin familj. Och det här talar jag till alla fäder. Det här talar jag så som jag talar till mig själv. Med Jakob som exempel. Jakob samlade sin familj, sina fruar, sina barn. och sina tjänare och säger: vi drar upp till Betel för att jag skulle bygga ett altare åt den Gud som lyssnade till mig då jag hade nöd. Så här kom de med sin familj till Betel, till Guds hus. Och där offrades ett syndaoffer. På samma sätt på Gamla testamentet som det var med att tvätta fötter, så lades det bort synd i det offerlam som offrades på altaret. Och där såg man på, man tittade i tron på offrets lam, och det var tryggt att tro, lyssna på försoningens röst. Jakob tyckte att det hade blivit avgudar till sin familj och främmande saker som störde i familjen och gjorde vägen tung. Jakob hade fått kärlek mot sina familjemedlemmar och de offrade. De offrade alla avgudar. Det var Labans avgudar och det var örringar och allt som hade blivit som hinder för tron. Allt detta offrades bort. Jag talades om hur han torkade med en handduk som han hade om livet. Jakob i Betel, i Guds hus, lade han bort alla offren under eken som fanns i Sikem, till roten av den, det trädet. Gamla lärarna har sagt att det var glömskans ek där patriarkan Jakob grävde ner avgudarna, och de sakerna kom man inte ihåg längre. På samma sätt då Jesus tvättade sina lärjungarnas fötter, det torkades med handduken, och då synderna hade drängts ner i nådehavet. Efter det kom man inte ihåg synderna längre. Och varför skulle vi troende be om att komma ihåg? Varför skulle vi komma ihåg gamla synder som har lagts bort? Och om man i bikten har lagts bort synder, då har vi inte råd att gå och komma ihåg de gamla synder som man lagt bort. Det är bara att jag själv stackare skulle känna att jag behöver det för att komma till himmelen. Ni kära Guds barn, detta bibelställe är bekant för er. Petrus frågar: är det så, Gud, att Jesus, att du skulle tvätta mina fötter? Han förstod inte, verkligen inte, vad det handlade om. Han förstod bara att det här är himmelens och jordens Gud, min Herre och min Mästare. Hur skulle han göra slavarbete mot mig? Detta med att tvätta fötter i Israel var ett mycket nedvärderat arbete som utfördes av slavar. Och Petrus ser här och säger att det här går ju inte, att Herren som är från himmelens och jordens kung, han kommer att inte kunna betta mina fötter. Så kärleksfullt lär församlingen, Guds församling, oss i saker som vi inte förstår. Och på andra sidan så behöver vi inte förstå allting. Jag kan komma ihåg här, det var en broder Erki som var handikappad, utvecklingsstörd. Han var flitig på att gå på möten. Han lyssnade till alltid på mötet och det var någon som frågade av honom, förstår du Erki? Och då säger Erki, jag förstår ingenting annat om trons sak, men den vet jag att Guds rikes evangelium, i det evangeliet har Kristus förlåtit alla mina synder. Behöver vi veta mera? Erki förstod det exakt som det var. Petrus hindrade och Jesus svarade, om inte jag tvättar dig så har du inte delaktighet i mig. Livets Herre tar upp djupet av detta med att tvätta fötter. Han talar med Peter. Här kan vi se djupheten av Guds evangelium. Det är bara någon ordform eller så att vi döljer synden, utan evangelium, den renar och renar vårt hjärta och tvättar vårt hjärta så att vi kommer att tjäna den levande Gud igen. Och Herren måste säga här att om inte jag tvättar dig så har du ingen gemenskap med mig. Och vår text fortsätter. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort med er? Här ställer han en fråga, att förstår ni, barnen, vad jag har gjort här? Vad var det djupaste innebörden med att tvätta fötter? Han fortsätter, ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Livets Herre kommer här med ett exempel till sina lärjungar, att han verkligen är Herren, himmelens och jordens konung. Vid avskedssituationen här bekräftar han med kärleksfulla exemplet och ödmjukhetens exempel det som jag gör här som herre och mästare. Det är därför att om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Det blir som ett bud här att ni också är skyldiga att tvätta. Livets Herre säger det, att gör denna tjänst av ödmjukhet och kärlek till varandra så att ni kommer att ha delaktighet i Jesus, i Guds församling. Det är andlighetens gemenskap, enhet genom ande. Då han tvättade, Jesus tvättade, så uppmanade han andra också att tvätta andras fötter. Jag gav er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Då vi ser på exemplet som Livets Herre har gett, denna förebild. Så som han säger på ett ställe i Bibeln, jag kom inte hit för att bli tjänad, utan jag kom hit för att tjäna. Så här uppmanar han oss att tvätta varandras fötter. Tvätta av de fel som det blir här på kämpandes väg. Synden som alltid fastnar och gör vår väg långsam. Dessa saker lärde livets Herre till oss. Att tjäna varandra genom evangeliets ämbete. Han gav ämbetet till Guds barn, till sina barn. Att vi vill tvätta av syndernas fel och rätt att råda andra. Men så, livets Herre sa det, därför skulle jag tro vid denna textställe att det här kommer fortfarande att kalla människan till att tvätta fötter. Men innan dess, så som livets Herre sa det, den som är tvättad behöver inget mera än att bli tvättad av fötter, och han är ren helt. Detta kommer också att kalla människorna till förbättring, att tro syndernas förlåtelse, så att Guds evangelium skulle helt tvätta oss rena från syndens smuts. Och efter det att vi skulle på väg och vandring tvätta av varandra. Jag mindes i början offerlammet som Jakob offrade. I Guds rikes evangelium här stängs det nya förbundets försoningsblod som hörs i ordet. Synderna är förlåtna i Jesu namn och blod. Det stängs i evangelium. Den tvättar och renar i våra hjärtan. Ett sånt här exempel gav livets Herre. Och han sa det här, sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Då Guds församling ger oss varje dag nådefullt alla synder förlåtna, så får vi leva av evangeliet, och det skänker ju kärlek mot Herren Jesus och mot dem som är födda av honom, alltså mot Guds barn. Så här vill vi betjäna varandra med evangelium på väg och vandring. Här i slutet tar livets Herre upp en fråga. Om ni vet detta, är ni saliga om ni också handlar så? Här kom det upp ett ord. Om ni vet. Vi har väl fått förstå, erfara den här Guds evangeliets ljuvhet. Om ni har smakat på hur Herren är ljuv, sade Petrus. Vi har fått genom tron kunnat förstå djupet av evangeliet och det att vi har tvättställen, kristallklara strömmar här bland oss, som strömmar från tronen hos Gud och lammet. De strömmar ner från höger sida av kyrkan, alltså altaret. Sådana här strömmar ner, och genom tron har Gud fått oss att förstå att vi vill vandra oss och lägga bort, vandra och i Guds hus och lägga bort synden. Vackert skrev en psalmförfattare i psalm 32. Livets Herre säger här: vet ni detta, är ni saliga. Och så säger psalmförfattaren att saliga är ni som har fått synderna förlåtna. Och den människan som inte Herren ger fel. Det berättar om dig, min broder och min syster, som flitigar dig att bo i Guds hus och stanna vid skålen och lägga bort fel och brister. Kära bröder och systrar, tvättskålen finns också här även idag bland Guds församling, och där får man gå. Jag vill uppmuntra er framför allt vid denna nådestunden. Tro alla synder och fel förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. Kära bröder och systrar, alla synder och fel är förlåtna i Herren Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Så här uträttande Guds församling, uppdraget som de har fått från Gud, den tvättar och renar. En sak som jag vill ta upp här i slutet. Det sades till Petrus: om inte jag tvättar dina fötter, så är du inte delaktig. Du har ingen gemenskap med mig. Det är en mycket dyrbar bild, kära bröder och systrar, om delaktigheten och gemenskapen i församlingen och i Jesus Kristus. Synden tröttar ut, tar kraften från tron. Och om gemenskapen till Guds församling går av, då kommer också gemenskapen gå av till Herren Jesus Kristus. Därför är det viktigt att vi genom kärlekens band vill behålla gemenskapen till andra troende i församlingen. I slutet här vill jag säga: om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi delaktighet och gemenskap mellan varandra, och hans sons, Herren Jesus blod kommer att rena oss från all synd. Kära bröder och systrar, låt himmelens nåde regn rinna över er. Tro synderna förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Så här får vi vara trygga och välsignade och fortsätta bo i Guds hus, så som Jakob berättade i sitt exempel. Jag säger med Paulus ord: kära bröder och systrar, stanna i Guds ords nåderika kraft. Den kommer att ta er till, kommer att vara kraftfull inför alla heliga, får jag också tro alla mina synder förlåtna. Jag vill tro. Så här förblir vi i Jesu namn. Amen.